Välkomna till avsnitt 112 av Barnrättssnack. Jag heter Åsa Ekman.
Och jag heter Linus Torgeby. Hej.
Hej,
härligt.
Ja, idag ska vi prata om barns sexualitet.
Ja, och det här har jag ju blivit helt blockad så fort i min hjärna, så fort vi säger detta.
Mm.
Och vi har ju varit inne och försökt titta, men hur ska vi prata om detta? Och med vem och på vilket sätt?
Mm.
Och mycket av de här frågorna hamnar ju ofta i hur vi skyddar barn.
Mm.
Men det är inte riktigt det vi vill prata om. Det har vi pratat om i många avsnitt kring våld och så vidare. Men vi vill prata om det på ett lite annat sätt. Hur tänkte vi då, Åsa?
Ja, men vi tänkte väl att vi vill väl prata om också kanske de yngre barnen. För att det finns ju ganska mycket både information och det är ju liksom, det är mer paketerat för de som är lite äldre. Men de här yngsta barnen, det blir ju lite som, det blir ju en block hos vuxna. Och det kommer också in väldigt mycket, ja, men tänker missförstånd och fördomar och rädslor. Så att det kändes superviktigt att liksom få lyfta det här utifrån ett annat perspektiv än att så här, inom citationstecken, bara prata om typ sexuella övergrepp mot barn.
Mm.
Så.
Och framförallt om vi tänker på oss, eller oss, om vi tänker på det vi har pratat om i podden, att inte lämna barn ensamma i olika situationer, så handlar ju det här också om att inte lämna dem ensamma kring de här samtalen heller, även fall de är lite svåra och komplexa så. Men i alla fall, i vårt sökande efter lämplig gäst så hittar vi ju Hans Olsson. Välkommen Hans.
Tackar, tackar.
Du jobbar på RFSU.
Det stämmer.
Och RFSU står då för Riksförbundet för sexuell upplysning.
Ja.
Nu läser jag innantill här.
Det är säkrast.
Berätta lite om din bakgrund. Vad gör du där?
Du är alltså en ybersakkunnig, så kan man säga.
Det var det vi behövde.
Oj, ja, det känns ju väldigt krävande när du säger så. Men jag har jobbat länge på RFSU, framförallt med skolfrågor då, sexualundervisning i skolan. Jobbar man med det så blir det också att man jobbar med barns och unga sexualitet förstås, och hur man ser på den och hur man kan tänka kring sexualitet. Jag har en bakgrund som mellanstadielärare, utbildad mellanstadielärare här i Göteborg.
Mm.
Sen har jag också jobbat inom Stockholmsregionen tidigare, eller då heter det landstinget.
Mm.
Så att jag har jobbat med de här frågorna i ganska många år, i 25 år.
Mm.
Och jag har jobbat en del internationellt, eller gör det fortfarande. Och varit med också i samrådsgrupper för Skolverket när det gäller att ta fram läroplaner. Jobbade mycket med lärarutbildningen också för att få in det som ett examensmål då när det gäller sexualitet, identitet och relationer som det heter där. Så att, ja. Så jag har jobbat allt ifrån att ta fram metoder till då att jobba med läroplanskrivningar, så kan man säga.
Men också att du har ju också svarat på barns egna frågor i ett radioprogram.
Ja, just det.
Ja, 1000 modiga frågor heter
det. Ja, du påminner mig. Det stämmer.
Ja. Ja, men så tänker jag, så det är från alla möjliga håll, tänker jag, som du ändå. Det är därför du säger ybersakkunnig, tänker jag. Att det blir, alltså det är på många internationellt, lokalt, barn själva, andra vuxna och sådär.
Och jobbat med många andra organisationer också. För det ska man ju komma ihåg att vi ju, det är ju fler som jobbar och vi måste ju göra det här tillsammans.
Och de här barnen som ställer de här frågorna i radio, var de 9-13-åringar?
Eller? Ja, det var de. Så man kan säga att det var kamratposten ålder. Sen de flesta frågorna då kom från 11-13-åringar. Vilket också säger någonting om vad som rör sig i huvudet på barn. Eller också kanske på vilket sätt man har en förmåga att formulera sina frågor. För det är väl också ett område, och det gäller även tonåringar, men om vi tar den här rollen, att man kanske inte alltid vet hur man ska ställa frågor. Eller vad det är. Man kanske har funderingar, men kan inte sätta ord på dem. Och då behöver ju vuxenvärlden eller omgivningen hjälpa till. Det var en för detta arbetskamrat som sa det, att vi ska formulera de frågor som de inte vet att de har än. Och det, jag tycker det ligger mycket i det. Sen kommer det ju fram ändå, naturligtvis vad de tänker på.
Men ska vi börja något så här? Vi brukar liksom ofta, eftersom barnrättssnack handlar ju om liksom barns rättigheter på lite olika sätt och så här, så brukar vi ofta så här börja med att gästerna så här reflektera lite kring, men hur ser liksom din relation till barnkonventionen ut?
Men kan jag säga så att vi jobbar inte så mycket direkt med barnkonventionen i Sverige så mycket i alla fall. Och det är lite intressant också. Mm. Att vi har jobbat mycket mer med rättighetsskrivningar i vårt internationella arbete än i Sverige. Även om vi liksom, det finns i bakgrunden. Mm. Och det är väl också för att vi har tyckt att det varit ganska självklart i Sverige. Och tar vi de här frågorna kring sexualitet och relationer, så har vi haft sexualundervisning sedan 1955 har de varit obligatorisk, men långt innan så pratade man även om att ha det i skolan, och flera skolor hade det också faktiskt redan på 10-20-talet. Men så det har liksom inte riktigt behövt hänvisas till rättighetsdokument. Men det är klart att vi har det i botten. Och då är ju barnkonventionen en del. Mm. Sen står det ju inte så mycket i själva konventionen. Mm. Utan då får man ju titta mer på uttolkningarna. Mm. Och vad barnrättskommittén, vad de säger. Mm. Och där får man väl säga att de senaste 20 åren så har man... nu hittar jag inte något svenskt ord, steppat upp. alltså, där de här frågorna var mycket mer kontroversiella tidigare, får man säga. Och de är fortfarande väldigt kontroversiella i olika liksom, FN-sammanhang och så. Och det gäller ju överhuvudtaget sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa. Men där finns ju ändå tydliga uttalare nu om rätten till information, till tystnadsplikt, alltså att man ska respektera barnets integritet. Och då pratar man ju mer om adolescensen, det är så här från 10-åringen då, 10 år uppåt. Och även då rätten till men hälsovård och så. Mm. Så det finns ju väldigt uttalat nu i deras tolkningar, väldigt tydligt. Sen finns ju även UNESCO som har uttalat sig, som också gett ut riktlinjer om sexualundervisning exempelvis, där man också då tar upp teman från 5 års ålder och uppåt då. Så att det finns ju, så att vi jobbar ju också mycket med olika policyer som finns från olika FN-organ och även olika länder förstås. Och EU. Så på det sättet. Ja, det blev ett långt svar.
Kan du... Skulle du kunna ringa in varför det är viktigt ur ett rättighetsperspektiv att prata om de här frågorna? För att det är kontroversiellt vet vi, och en del i det är ju att man helst vill låtsas som att det inte finns. Men varför skulle du kunna liksom slå fast varför det är viktigt att prata om de här frågorna ur ett rättighetsperspektiv? Mm.
Alltså, det kan man säga att det är en rätt att få en information så att man kan också påverka och ha inflytande över sitt eget liv. Det handlar ju väldigt mycket om det, att själv kunna välja. Att själv ha tillräckligt med kunskap för att kunna välja. Och det handlar också om diskrimineringsfrågor. När vi pratar om sexualitet så kanske vi lätt tänker att det handlar om handlingar. När vi pratar om barns sexualitet eller sexualundervisning så inkluderar ju vi också relationer. Det handlar om normer kring kön. Det handlar om sexuell läggning, könsidentitet. Det handlar också om identitetsfrågor. Det handlar också om att inte behöva vara orolig och ängslig. Det är också en viktig del. Så det är ju, om vi tar yngre barn, så kan ju en oro vara, alltså om man inte har kunskap, att få mens kan ju vara nästan traumatiskt för en del. Man tror att någonting har hänt med min kropp. Nu tror inte jag att det här händer svenska barn så mycket, eller barn som lever i Sverige, men ändå. Alltså den typen av oro. Så det är ju också en rättighet, tänker jag, att slippa den oron. Mm. Sen finns det en skyddsaspekt också. Mm. Man kan väl formulera så här, att det är tystnaden och hemligheterna som ohälsa och även övergrepp frodas eller gror. Mm. Det är inte i öppenheten. Det är inte att få svar på sina frågor eller få kunskap om sin kropp och hur relationer ska vara. Att det är inte där ohälsan finns, utan det är tystnaden.
Mm. Och jag tänker det är också så viktigt det att koppla ihop det med hälsa och ohälsa. Mm. Tänker jag. Det är också en superviktig. Och nu har du liksom lite svarat lite på en av våra frågor som är just det. Men vad är egentligen barns sexualitet? Mm, det har ju du egentligen lite ringat in på ett bra sätt. Mm. Jag tänker, kan vi bara göra någon sån lite så här, vad kan det vara för den som går i förskolan till exempel, kontra den som kanske är så här låg- och mellanstadiet? Om vi tänker oss att det är där vi kommer röra oss liksom. Mm, mm, mm.
Jag skulle bara först lägga till en sak. Nej, det är du inte, ursäkt. Utan, för vi pratar gärna om hälsa, och jag skulle också lägga till ordet välbefinnande. Mm. Som jag tycker är väldigt viktigt, därför att där handlar det också om de egna valen. För det, hälsa blir lätt också att man kopplar till någon sorts, att det här är det hälsosamma sättet att leva på. Utifrån någon sorts medicinsk eller psykologisk definition. Men livet är ju så mycket mer ändå. Så att jag tycker välbefinnandet är också viktigt, så, och för det inkluderar också det som en annan person tycker inte verkar särskilt hälsosamt, kan vara det för den personen. Ja. Och det här, det visar också på bredden, och det tänker jag, det är någonting vi alltid måste ha framför oss, vare sig vi är föräldrar, vårdnadshavare, personal för skolan eller i skolan, att de barn vi har framför oss är väldigt, väldigt olika. Mm. På alla möjliga sätt. Också att vi måste också ha ett framtidsperspektiv på barnen. Inte bara här och nu. De har ett här och nu perspektiv. Mm. Men vi ska ha ett framtidsperspektiv. Okej, okay, det de säger idag, det är inte säkert att de tycker och känner på samma sätt när de är 10, 15 eller 25.
Mm. Ja, men det är verkligen att öppna upp för ett språk och som blir relevant sen även i framtiden. För jag tänker bara, jag blir så himla full i skratt nu när jag tänker på de här sakerna, men att som vuxna sen som har sex, så är det ju ganska sällan som man kanske tänker efteråt, det här var ju fruktansvärt hälsosamt. Mm, ja. Ja, det finns kanske en aspekt av det, men det finns ett välbefinnande, så att jag tycker det var ett bra tillägg som du sa.
Jag tycker det är jätteviktigt. Mm. Det står faktiskt i läroplanen nu också, att undervisningen ska främja elevernas hälsa och välbefinnande. Tycker jag är bra. Men för att komma till din fråga.
Ja, men precis. Lite. Vad är det då? För jag tänker så att vi liksom, ja men lite så här, vad kan det vara? Den som kanske då går i förskolan kontra den som är låg- och mellanstadiet. Vad är barns sexualitet? Mm.
Ja, och jag skulle säga att det är, återigen så kanske man tänker mycket på handlingar. Mm. Men jag vill inkludera tankar, fantasier, för det har barn tidigt också. Av olika slag. Det kan vara inre upplevelser. Man kanske är kär eller förtjust i någon, men sen så gör man ingenting av det. Men det finns där. Men det är ju också det som försiggår i omgivningen. Mm. Barn ser massa saker, är med om saker via syskon, vårdnadshavare, föräldrar. Mm. Alltså, ja, tv. Alltså det försiggår ju hela tiden saker som handlar om sexualitet och kropp och relationer. Men om vi ska ta det mer konkreta då, som du är ute efter.
Ja, också. Ja. Men jag tänker, det här är ändå, drar man ju in det liksom på ett bra sätt, tycker jag.
Ja, för ibland så blir det också den här diskussionen om att, ja men det här som, vad ska barn få veta eller inte få veta? Ja, men de har redan en massa kunskaper. Sen kanske de inte är så sorterade, men de har ju en massa intryck och funderingar och tankar, så att det här att då så att säga skydda dem från kunskap eller samtal om det här, det blir bara en chimär, ska jag säga. Nej, men om man tittar på de lite yngre barnen, mindre barnen, så då handlar det ju ändå väldigt mycket om att undersöka sin egen kropp och jämföra och titta. Och det kan vara också att ta på sin kropp. Det är ju väldigt vanligt att, om de har möjlighet, när det gäller så här 2, 3, 4-åringar, att de tar på snoppen eller snippan. Och att det ger lustkänslor. Och det är också en del av barns sexualitet. Att sen, om det, sen kanske inte är så intention, jo det är intentionellt för att de känner ju att det är lust. Men det är vi, man kanske tänker på ett annat sätt än om man, när man är äldre. Mm. Så att det finns ju lustkänslor. Och det är ju mycket, kan ju vara lekar. Mm. Så här, mamma, pappa, barn lekar så att säga. Och det man brukar kalla doktorslekar.
Jag tänkte säga, doktor är väl också en sån.
Ja, ja, som ju också handlar om att undersöka. Mm. Mm. Känna, klämma, jämföra. Mm. Ja. Mm. Vad händer om man trycker där, eller vad händer om man tar det här? Mm. Så, så att det är ju mycket det. Sen upplever ju barn, jag menar, erektionen är ju väldigt tydlig. Så den så de har ju också fysiska förnimmelser och känslor. Och även lubrikation, det syns ju inte på samma sätt, men den finns ju där. Sen när de blir lite äldre så... jo, det ska vi också säga. Där i 4-5-6 års åldern så är det också väldigt mycket kring ändå hur barn blir till. Och hur kommer jag in i magen? Och hur kommer jag ut? Och, ja, det är mycket så. Hur går det till? Så det finns ju.
Är det inte också, tänker jag, mycket frågor om liksom lite så här... Alltså, inbillar jag mig det här med liksom lite så här identitet? Alltså, är du kille? Är du tjej? Vad betyder det? Alltså, ja. Sådana saker upplever är mycket frågor också i den åldern.
Ja, men du har rätt i. Tack. Ja, men det stämmer. Mm. Det är ju väldigt mycket så här i 2-3-4 års åldern att man upptäcker skillnader på kroppar, i kroppar. Mm. Att du ser annorlunda ut än vad jag gör. Mm. Och mycket då fokuserat kring snoppen och snippan. Det, jo, men det stämmer.
Mm. Men också så här typ, du har kort hår, kan du vara tjej? Eller du har långt hår, kan du vara kille? Alltså, skägg, vem har det? Alltså, ja, lite där hur det hänger ihop liksom.
Ja, det gör det. Sen brukar ofta könsnormerna bli starkare när de blir lite äldre. Ska jag säga, efter förskolan, det kommer ju där naturligtvis man pratar om det. Men mycket, mycket lättare att luckra i normerna, eller mycket mer accepterande skulle jag säga. Det är ju många barn oavsett kön har, ska jag säga, en vad ska vi kalla det, en väldigt glittrig period där man älskar liksom utstyrslar och klänningar och glitter och ja, alla är drag queens på något sätt. Medan det blir hårdare, ska jag säga, tuffare när de kommer upp i skolan, skolålder. Mm. Då blir det nästan mer separerat ofta. Mm. Mer snack om vad som är tjejkläder och killkläder och sådana saker.
Mm. Mm. Ja, vad händer mer då när de kommer upp i den skolåldern?
Ja... ja, det kan ju vara... Nu är det ju väldigt olika på olika barn, det måste man komma ihåg. När det gäller framförallt då den egna kroppen, hur man förhåller sig till den. Och, så, men det är ju ganska många som ändå börjar onanera rätt tidigt. Det finns ju inga liksom riktiga studier på det. Det finns lite, men inte så mycket. Men ändå att det förekommer vid 8, 9, 10, 11 års ålder. Ju närmare puberteten, desto fler. Men det rör ju verkligen inte alla barn. En del är ju helt ointresserade. Men däremot kan man säga att det ofta blir också en ökad blygsel inför nakenhet. När man kommer upp liksom i... Ja, kan ju... Ja, det är olika för olika barn också. Det handlar ju lite om hur det ser ut i omgivningen. Men där i 6-7-8 års åldern, då brukar det kunna bli mer blygsel kring kroppen. Att man inte vill klä om hur som helst. Och inte visa sig naken för sina föräldrar. Så det är väl en del. Men sen börjar man ju fråga chans. Så. Det är ju en typisk grej, alltså någon sorts relationsövande. Mm. Det kom ju mer där i skolåldern. Och det där kan man säga, det är ju intressant, för det kan man också se att det kan vara väldigt stor skillnad i en mellan olika klasser på samma skola. Att så det blir ju också en viss gruppkultur, kan man säga. I någon klass kan man fråga väldigt mycket chans på varann, och i en annan klass så är det nästan ingenting. Mm. Men det är ju någonting som verkligen kommer. Mm. Och det, ja, det skulle jag säga, det, och att man blir kär på ett annat sätt, det blir man på förskolan också, men det är intressant, man pratar med mellanstadiebarn, ska man säga, om det är lite mer seriöst nu, och pratar man med tonåringar, så säger de också att ja, men nu är det seriöst. Så att det är liksom, så de ser nog själva någon sorts utveckling.
Precis, men att det är liksom, men som sagt, det är på allvar och på riktigt för barnet där och då, men sen det ju äldre den blir, så ser den andra saker i, lägger in andra saker i det.
Ja. Men vi gjorde en tidning som heter Wow, för ska jag säga 9-11-åring kan man säga. Och då, där intervjuas barn, och då är det en kille där 9 år, han säger så att ja, men jag har en kompis, han är kär med 16, han är tillsammans med 16 stycken. Och de går alla i samma klass. Och det säger, ja, vad handlar det här om då? Ja, men det är någonting, det är klart att han inte är liksom kär i alla, men liksom att det är ett spel som för sig går. Och att de övar sig och tränar. Mm. Det är bara lite roligt. Väldigt, väldigt normbrytande kan man säga.
Ja, absolut.
Sen har vi nästa sjok med barn som är mellanstadiet, lite av, och bara för att återkoppla det, när vi pratade om detta avsnitt så sa vi också att ja, men när man väl kommer upp i tonåren i högstadiet, då börjar ju de här samtalsämnena bli mer allmängiltiga och accepterade och så att bara där igen då, att vi sa att ja, men det är spännande är ju att diskutera ja, den här gruppen av barn som är då mellan kanske 6 och 12 eller någonting sånt. Och utan att generalisera. Men på mellanstadiet händer ju oerhört kanske mycket mer saker. Mm. Dels kanske man får tillgång till information på ett helt annat sätt. Man får sina första mobiltelefoner. Tjejer får mens, som du sa, första gången. Och det börjar hända saker. Hur är det där?
Ja, om man tittar på de frågor som barn har, där har vi ju ganska många frågor från kamratposten och från 1000 modiga frågor som jag svarade på frågor i. Så är det ju väldigt mycket frågor om puberteten. Ja. När den ska inträffa och har jag börjat komma in i puberteten? Jag ser det här och man märker att de har ju en del kunskaper redan, så de kan ställa sig en fråga. Jag har fått lite hår på snoppen eller runt snoppen eller på snippan. Betyder det att? Och så där. Eller när kommer min snopp börja växa? Eller kan tjejer komma i målbrottet? Liksom för jag tycker att min röst har blivit sprickor. Och så, här. Så det finns många frågor kring puberteten.
Men det är inte också, jag tänker, vi vuxna höll på att säga hajpar, men vi pratar ju väldigt mycket om det också. Mm. Så att det är någonting så här att vi helt snart, sen, alltså lite att vi vuxna bygger in kanske en förväntan och väldigt mycket saker kopplat till det också.
Oh ja. Och det är, för det kan man ju se att vi på det sättet pratar vi ju mer om det än om vi går tillbaka 40-50 år. Mm. Så det är klart att det också gör att man kan ställa frågor. Och tänka, det brukar jag säga ibland just om sexualundervisning i skolan. Kanske en av de viktigaste uppgiften eller som det ger, det är att man visar att det här är saker vi kan prata om. Mm. Det här är ingenting vi måste gömma undan. Det är okej att prata om det. Och då gör man det. Mm. Finns det möjlighet att ställa frågor så gör man det. Så visst är det så. Mm. Och det märker man ju också. Det är roligt med barn som också säger så här, ja men jag är ju i puberteten nu. Mm. Så då är jag ju så här. Så.
Ja, ja. Så. Nej, men då vi hypar ju relationer också i samhället. Alltså apropå det här med få chans och så här, så att man frågar vem är du kär i nu? Fast så är de liksom 7, 8, 9 år. Mm. Och att det också är ett vanligt samtalsämne och barn också tar del av relations...
Så här, tvåsamheten liksom.
Issues och program och på tv och allting också kring, som handlar om relationer och som också har bottnar eller dimensioner som handlar om sexualitet också. Mm.
Så är det. Och det är därför det blir så viktigt också för de här samtalen med barn, både i skolan och hemma. Därför att vi vet ju inte riktigt vilka tankar det väcker.
Mm.
Och jag tror inte man behöver vara så orolig, för det finns så många olika källor och tillgå, liksom, och de pratar med varandra också, förstås. Men det är ju viktigt, just att det kommer så många intryck. Men vad betyder det här då? Och man behöver inte göra det till några, liksom, nu ska vi samtala. Utan det är just det, liksom, men vad tänkte du om det där? När han eller hen gjorde så där? Vad tänker du om det? Eller pratar ni om det här i skolan? Eller man kan liksom föra in samtalen på det viset också.
Mm. Men det känns ju också, det här är ju ett område, ett ämne som vuxna, alltså det är ju väldigt så här, det är mycket känslor, det är liksom ganska tabubelagt, liksom olika delar, både i världen och i samhället, det är missuppfattat, det är debatterat och liksom, ja men om jag tänker det här att man vill förbjuda sagoläsning till exempel, drag queen, alltså vi lägger in så himla mycket i just begreppet liksom barns sexualitet. Vad kan du liksom, är det just, ska vi inte prata? Alltså, är det det som är det liksom sex och sexualitet? Är det det vi är rädda för? Eller vad är det liksom du tänker som gör att det här blir sånt liksom kaos hos många? Mm. Liksom?
Det där är ju en jättefråga.
Jag vet, det är därför jag inte kan ställa den rakt.
Utan... Det, nej, precis. Så är ju frågan om, var ska man börja? Man kan väl säga att det handlar också om vilken bild av samhället man vill ha. Det är lite olika när vi pratar om vissa sexuella uttryck och när vi pratar om olika identiteter eller sexuell läggning. Där man kanske då ser det som ett hot mot en samhällsmoral. Sexualiteten, särskilt får man säga, har alltid varit utsatt för en... utsatt, men det har ju alltid reglerats på ett eller annat sätt utifrån olika bevekelsegrunder. Och att sexualiteten har också fått då stå för en samhällsmoral. Vad är det som är okej eller inte okej? Och det är klart att då kommer ju också frågan om vad ska man få veta när? Men då kommer ju också in på det om hur man ser på barn. Om barnet är så att säga oskyldigt och rent och ska skyddas. Eller om de har eget aktörskap. Har tankar, reflektioner. Om jag nu gör det väldigt hårdraget. Så det finns ju med där också. Men sen är ju också barnet kopplat till... liksom nästa generation, till vad det är för samhälle vi ska ha längre fram i tiden. Och då gäller det ju att föra in dem på den rätta banan. Och då är ju sexualiteten en del av det, eller vilka typer av relationer man ska ha. Sen finns det naturligtvis också vissa historiska andra saker, om vi tittar på hur man kanske har skyddat flickor mer än pojkar. Som man ju kan säga också finns vissa skäl till. Det var flickor som blev gravida, vilket också kunde få ganska förödande konsekvenser. Det är klart, det handlar ju också om hur man ser på att man överhuvudtaget blir gravid som i en viss ålder och så. Men också att det kunde hindra fortsatt utbildning och så. Så det finns ju en sån del också.
Mm.
Men just att sexualiteten är så kopplad till moralen i samhället har väl gjort också att det här blir en fråga. Att det blir kontroversiellt. Mm. Men jag skulle vilja säga att det finns ju, det vi kan se idag är väl mycket också en diskussion kring just det här oskyldiga barnet kanske, som inte bör få en viss typ av information. Mm. Att det ska skyddas. Barn ska få vara barn. Är ju något som är ganska vanligt. Och då ska vi inte ha sagostunder med dragshowartister exempelvis. Eller prata viss typ av sexualitet i skolan. Mm.
Ja, men jag tycker det, för det, jag tycker du ringar in alla de här, för det är så många lager i varför just det här ämnet blir liksom som en explosion för väldigt många. För att, som sagt, flickor, pojkar, liksom identitet, det är moralsamma. Alltså, jag tänker så här, det här är ju verkligen, när vi pratar om det här med olika lager och synen på barn, så blir här, blir, ja, men här är det en explosion av många delar att grotta i. Liksom.
Ja. Ja, men det är ju det. Jag kan säga, den här ambivalensen finns jättetydligt i de första handledningarna för skolans sexualundervisning.
Okay.
Där man verkligen vill, säger att man ska ge barnen fakta. Mm. Och det är viktigt att ge barnen svar på deras frågor. Man ska inte hålla på och linda in och låtsas. Men samtidigt så är man ganska ängslig. Mm. Mycket information man ska ge. Och man behöver inte ha planscher som visar så mycket. Mm. Och barnen ska absolut inte rita av saker som de kan ta med sig hem. så. Så det gäller samtidigt att liksom leda in dem på rätt väg.
Det här fostrande.
Ja, det är väldigt liksom mycket fostrande. Och, det är ju, och där har vi ju också en del som skolinstitution. Också att skolan har ju snarare varit liksom moralens väktare än att man har så här, varit normuppluckrande. Där har det ju förändrats, skulle jag säga. Men det har ju också gjort att lärarna ibland kanske har varit ganska... det har ju tvingats också vara ganska så här, konservativa på det här området. Men då vill jag ändå poängtera att det var folkskollärarinnor som verkligen drev på att sexualundervisningen skulle bli obligatoriskt. Inte bara de, RFSU var ju en del, men de drev på tidigt och protesterade också mot de första skrivningarna där man liksom skulle framhålla familjen och fördöma ensamstående mödrar framförallt. Och då sa de att det tänker inte vi göra. Vi känner våra ogifta ensamstående mödrar som goda mödrar. Vi tänker inte stå och fördöma dem inför deras egna barn. Tycker jag var bra.
Verkligen.
Jag får ju en våg av flashback-minnen som bara sköljer över mig.
Ja, vilka då?
Alla möjliga. Nej, men jag tycker det är intressant att tänka på det, eller tänka det här med varför det är så tabubelagt och det här med att det finns liksom någon slags tanke om vad som är sunt och sant och hur det står i kontrast med också en vuxen sexualitet kanske på något sätt, och det här med välbefinnande och den här liksom fyrkantigheten som man vill pressa ner i en cirkelform på något sätt i detta. Jag får en minnesbild av, vi umgicks med en brittisk familj när jag var barn och jag vet att han, då sa en av de killarna till mig, och då gick vi typ på lågmellanstadiet, jag har aldrig sett mina föräldrar nakna.
Just det.
Alltså så här, var kommer frågorna från, det här var vad du var inne i tidigare så, men just det här vad man vill hålla barn från och hålla inte. Sen har jag en annan minnesbild hur jag och en tjejkompis till mig hittade hennes pappa. Han var gynekolog och hon var barnmorska och de hade en stor tjock grön bok, och det här var ju då från 70-talet, apropå det vi pratade lite om innan, med alla möjliga bilder, alltså det var så grafiskt, och det var alltså då fotograferingar av olika samlagställningar och hur vi bläddrade den här och vad så tyckte det var, och då gick vi väl också i mellanstadiet eller trean, fyran kanske någonstans där. Ja, men mer bara utifrån det här att...
Och det, det är ju verkligen en nyfikenhet som börjar då. Och det är en del sådana frågor också från barn där de kan känna, oj, jag tycker det är spännande att titta på de bilderna och jag skäms. Och det är inte helt ovanligt. Men sen kan man skämmas också över att man har fått mens. Det kan liksom vara även det kring kroppen. Men att det finns alltså någonstans, lär man sig ju förstås ganska tidigt att det finns... Sexualiteten, klart, det finns ju alltid normer kring olika saker, hur vi tänker och nakenhet och allt så. Men att det här ändå omgärdas av vissa tabun. Men jag tänker också att diskussionen kan ju också medföra att man känner mer skam än annars. Jag kan också se det är inte jättevanligt, men det kommer ändå också frågor kring så här, gör jag någonting olagligt? Jag har tittat på, ja, porr kan det vara om man är liksom 12. Har jag gjort något olagligt? Kommer jag i fängelse nu? Eller kring åldersgränser. Om man har gjort någonting tillsammans med en kompis, så är man orolig för att det också är olagligt. Jag tänker den typen av frågor kom inte tidigare. Alltså det tror jag är mycket i diskussionen kring ja, men vad som ska vara lagligt eller inte. Att vi har haft en ganska stark sån debatt också, diskussion ändå.
Ja, och som du sa också i början, att en av rättighetsdelarna i detta är ju skyddsaspekterna också, där många... Alltså, en del av varför det är svårt är ju också det här, okej, men rädslan och avvägningar, hur mycket ska jag göra? Och jag tror att många känner att jag måste skrämma upp mina barn så att de inte delar nakenbilder på nätet eller tar kontakt med någon. Och så blir det liksom, hur ska jag då samtidigt få ihop detta med det här andra som du har pratat om, välbefinnande? Mm. Och så då till slut så kanske man landar i att okej, men detta ska inte finnas.
Mm. Men exakt, det är ju lätt att det blir så. För säkerhets skull så tar vi bort allt. Men jag tänker också att vi kanske också är lite för rädda. Vi vill skydda så mycket så att vi... som vår oro tar över så mycket så att vi skyddar för mycket. För det handlar också om att stödja barn... lär dem så mycket så att de också säger oj, men här kanske också blev lite fel, att man faktiskt själv känner det och sen också vågar be om hjälp och stöd om någonting händer. Men också att man faktiskt också har större förmåga att hantera saker. Nu pratar jag inte om liksom direkta övergrepp, men för det finns ju en gråzon. Jag menar så här med att dela bilder och sådär, ja, det ska man väl inte göra när man är 11 år, det är inte det. Men om det nu skulle hända, hur kan man hantera det sen?
Ja.
Men det är lite, jag tänker, vi pratar ofta om att vi i våra välvilja skyddar barnen från, snarare än skyddar barnen i.
Ja.
Och det är egentligen det du uttrycker.
Ja, jättebra uttryckt.
Ja, men jag tycker det är liksom, den är väldigt så här, skydda barnen i den här delen, inte skydda dem från.
Nej, precis, för den delen, den kommer ju inte att försvinna.
Nej.
Utan då handlar det om hur gör vi för att ändå stötta barnen, ge dem redskap. Hur kan vi, och det gör vi också genom att prata om, jag menar också om det med att nakenheten i sig är inte fel. Det är lätt att liksom att nej, man ska inte vara naken. Så här, nej, men det är inte det som är problemet. Utan det är att nej, men du kan inte dela det med vem som helst, hur som helst. Om du är naken som en kompis hemma, fine. Men nätet är någonting annat, eller om någon frågar dig, nej, alltså då kan man sätta en gräns. Att man sorterar lite i det.
Ja, men då tänker jag, då är det också liksom lite för att hjälpa barnet att bygga den här magkänslan av när är jag var liksom. Det tänker jag, det blir väldigt svårt att göra, att bygga den magkänslan om det bara är nej.
Nej, men exakt. Alltså så, exakt.
Ja.
Och det är också... att om man bara lär sig nejen så hittar man inte sådana jan. Alltså det är ju mycket lättare tvärtom. Att om du vet det här finns mina jan. Sen i uppväxten så handlar det också om att utforska det här. Man vet ju inte. Vad gör man när man inte vet? Det måste vi också ge dem redskap för. Därför att om du inte har varit med om någonting förut, hur ska du då veta vilken väg du ska gå? Så du kanske har en karta, men du har ju inte varit ute i terrängen. Men det är ju lättare liksom att från ja, det här vill jag, hitta sina nej. Men nejen har ju liksom, då hittar du inte jana heller liksom.
Bra beskrivet. Ska vi prata lite kanske det, just det här med då, eller vi är ju inne på det hela tiden, liksom, men hur ska vuxna då i barns närhet agera för att kunna möta den här nyfikenheten eller liksom de här frågorna? Alltså, hur kan vi göra liksom? Jag tänker, det är ju jättetrixigt.
Ja, jag kan väl lägga på det också, för att precis att jag tänkte också på det, Åsa, för jag tycker att Hans, du har liksom ringat in rättighetsperspektivet jätteviktigt och jättebra. Jag tycker att det känns liksom klockan rent. Men då hamnar man ju också i det här, okej, men hur, vem har ansvar? Lite det som Åsa sa, vem är det som ska ansvara för detta? Liksom? Mm.
Det är ju, jag tycker att samhället har ett ansvar.
Mm.
Därför att föräldrar, vårdnadshavare har också sina gränser som så att säga, sexualupplysare. Och barn vill inte dela allt heller med sina föräldrar. Även om man har ett bra, en bra relation och förtroendefull relation, så finns det saker man kanske inte vill dela. Så då behöver det också finnas andra människor runt omkring. Till exempel då i skolan och elevhälsa och sånt där som man kan vända sig till, men också som man får svar på. Men det är klart att man sen som förälder, vårdnadshavare, andra vuxna runt omkring kan spela roll. Eller förskollärare förstås då, om vi ska ta inte bara vanliga skolan så att säga. Och det är, ja, hur gör man? Ja, men jag tänker att det handlar om att ha ganska vardagliga samtal och bekräfta kroppen. Man kan att man har namn på även könsorganen, inte bara på armbågen och axeln och tårna. Så här. Och det här är ju något för förskolan också att prata om, benämna, liksom vara konkreta, för det är ju också viktigt. Mm. När man är alltså små, yngre barn, de har ju sällan så långt tålamod. Så att man får ju akta sig för långa förklaringar. Mm. Så det händer ju att de bara avbryter och börjar prata om, liksom, ja men titta, där var ju en sten som var fin. Liksom, och så börjar man prata om den istället.
Mm.
Det är okej. Men just benämningar, men också att som jag var inne på förut, att man när man tittar på någonting så kan man ställa en fråga, eller har du känt så där, eller man pratar också om identitetsfrågor, att man berättar att man kan bli kär i någon av samma kön, eller liksom om man är pojke att man kan bli kär i en pojke, flicka en flicka, eller en del känner sig som en flicka även om de har en snopp. Alltså att man har de där typen av samtal, det stärker dem. Och det kan man ha liksom undan för undan. Kan man, när man också går i en affär, eller de kanske pekar på någonting, alltså sen så här, vad är det där för någonting, och så pekar de på en tampong eller ett tampongpaket, och då kan man berätta. Så alltså
så
mycket
vardagen.
Det vardagliga, tycker jag. För det går inte liksom att börja när de är 13 så här, nu. Alltså, så här, alltså,
min farsa hade det med mig.
Ja, gick det bra? Det kanske gick bra. Nej, berätta.
Nej, herregud vad stelt det var.
Ja,
nej, men det var ju verkligen så här, kom.
Ja.
Vi behöver prata.
Ja, ja. Och hur gammal var du då, 13?
Nej, men jag tror jag var 12.
Ja.
12, tror jag.
Ja. Och har ni inte pratat om det förut, då blir det ju pinsamt.
Ja.
Men har man pratat om det förut, då behöver man inte ha snacket.
Nej, det var väldigt roligt.
Nu kommer jag inte, minns inte exakt, men en av mina vänner hade någon sån. Och jag kommer inte ihåg exakt, jag tror att det var att de hade sett på en film som kanske den vuxna personen då inte hade glömt bort, att oj vad mycket sex det var i den här, tror jag.
Det gjorde vi
alla. Och liksom kände så här, oh, här behöver jag pausa, det här behöver vi liksom prata. Och det var någonting som hände i den situationen, jag minns inte vad. Och så ville hon då ändå så här, vi behöver ta ett snack då, liksom. Och så kände den vuxna personen så här, vi tar inte det här nu, vi ska ta det sen, för att personen känner att jag behöver tänka igenom, hur ska vi prata om det här? Och då märkte ju barnen att det här var någonting. Det här var, de bara såhär, nu tänker jag vara vaken, för det här vill jag inte missa.
Nej, liksom, just det.
Så. Alltså det blir ju också lite så att barn känner ju av hur vi vuxna kanske såhär, alltså nu behöver vi liksom, så att jag tänker det, vardagen, det är väl väldigt, väldigt bra.
Ja.
Bygga in det, all over.
Ja, ja, och sen kan man ju bli så här, oj, vad ska jag svara på det här? Och då är det ju okej att säga så. Att, oj, men det här måste jag fundera på, kan vi prata om det? Sen kan de ju glömma bort det. Det var inte så viktigt dagen därpå. Så. Nej, men det vardagliga, det är väl vad man kan säga. Så. Men jag tänker också att det är viktigt att skolan, exempelvis förskolan, jobbar med frågorna också. Därför att vi kan heller inte förlitas på att alla föräldrar, vårdnadshavare kan eller har förmåga eller vill.
Nej.
Inte ens vill. För det där ser det ju så olika ut i olika familjer. Och då behöver de barnen behöver ju också, om vi nu ska prata rättigheter, så är alla barn har ju rätt att få den här kunskapen. Och också utifrån, om vi ska ta hälsoaspekten, utifrån ja, bästa möjliga hälsa. Och då är ju frågor om kropp, sexualitet och relationer är ju en del av det. Mm. Och också utifrån skyddsaspekten förstås. Att veta att det här, nu går man över mina gränser. Så att det, på det sättet är det viktigt att skolan, förskolan tar sitt ansvar. Och att det finns ungdomsmottagningar och elevhälsa och den typen av med rådgivning, hjälp och sådär.
Och då tänker du så här, vardagen är viktig, liksom, vad konkret benämnde för vad det är och så vidare. Finns det, och vi har ju liksom lite också touchat på så här, bara säga nej är kanske inte det, men finns det andra grejer som så här, absolut gör inte det här liksom, vuxen, då försvårar vi för oss eller för barnen eller liksom, finns det några sådana grejer, så här, gör inte så här.
Oj, vilken svår fråga.
Eller kan man göra på alla möjliga olika sätt och om en klantar sig så kan den rätta till? Eller
liksom, ja, men det kan man ju göra. Ja, men det tänker jag, det kan man alltid göra. I alla fall om man har en bra relation till sina barn eller som lärare, förskollärare, pedagog. Kan man faktiskt klanta sig och man kan säga fel. För man kan alltid rätta till och säga, du, det där blev ju inte så bra. Och det kan ju också vara så här, framförallt om man ställs inför en plötslig fråga eller situation, så kanske man liksom bara reagerar spontant och då har man ju med sig också hela sitt eget bagage. Och då kanske man faktiskt inte heller alltid reagerar som man själv skulle vilja. Men det tänker jag, det är också en sån här hållning. Att ja, men då går man och ber om ursäkt eller säger att jag var inte så nöjd med mig själv här. Och det brukar ju barn ta. Så att det tycker jag, det man ska aktas för, det är väl just att då skambelägga. Liksom att förbjuda eller liksom försöka sortera. Jag hade en situation med det här var på lågstadiet där det var ett antal killar som just ja, men lekte, började leka med snoppen så här efter i omklädningsrummet. Tror jag. Nu händer väl det knappt eftersom ungar inte duschar längre efter jumpan. Men, och då var det en förälder som hörde av sig där ett av barnen hade ändå blivit illa berörd av det här. Och då var det så att då ville man liksom förbjuda detta. Och så tänker jag, nej, men det är inte rätt väg att gå, för då ser man att nu har ni gjort fel. Utan det vi ska titta på är då samtycket. Liksom, att ni måste kolla att man är med på det här. Det är inte fel i sig att leka, utforska och ha kul, om ni tycker det är kul. Men ni får inte tvinga på någon. Man får inte liksom, man måste kolla av att alla är med på det här. Att man liksom tar det den vägen istället.
Jag tycker att det finns någon stråk av det här, och när du pratar om skuld och skam så finns det också någon slags i kanske traditionellt och kulturellt och även med det vi bär med oss av religiösa traditioner, så att det finns en irreversibilitet i sexualiteten. Och det handlar ju också delvis om att man kunde få barn, alltså apropå det du sa om folkbilden och sådär. Där det har funnits kanske tradition och tankar om att om man gör detta så är det ingen väg till, det finns ingen väg tillbaka. Okay. Alltså det finns en koppling kring sexualiteten som är att då är någonting förstört. Och vi har haft avsnitt om heder, men, och det finns också liksom vissa delar kring det som är väldigt, apropå det att inte förbjuda, och om man gör det så är det någonting som är förstört som man får bära med sig under väldigt lång tid, kanske hela sitt liv kring detta.
Jo, men det och precis, så då handlar det väl också lite om hur man ser på sexualitetens syfte.
Ja.
Alltså vad man har för sexualsyn i stort. Varför har vi en sexualitet? Vad är den till för? Och då har traditionellt kan man väl säga, och historiskt varit väldigt kopplat till reproduktion, till familj, till generationers fortlevnad.
Mm.
Och det kan man ju se i också många religioner, att då är det är familjen, det är äktenskapet, det är där. Sexualiteten i sig behöver inte vara fel, men den ska vara på rätt plats.
Mm.
Så att visst finns det såna uppfattningar. Och det är klart att det påverkar hur vi ser på också vilken information man ska få.
Mm.
Och vad man kan göra. Tittar vi väldigt historiskt utifrån något sorts kristet perspektiv. Och nu pratar vi om överbyggnaden, inte vad folk faktiskt gjorde. För det är alltid någonting annat.
Mm.
Det är också viktigt att komma ihåg.
Mm.
Men den officiella moralen, kan man säga, kring sexualitet handlar om att det skulle syfta till reproduktion. Och det är klart att då blir ju alla andra handlingar än den reproducerande sexuella handlingen blir ju tabubelagda.
Mm.
Onani, samkönat sex.
Mm.
Men allting egentligen. Mm. Utom själva penislida samlaget.
Mm.
I syfte att göra barn. Och då blir också preventivmedel tabu. Mm. Eller förbjudet. Så att det är klart att det handlar om det också.
Mm. Mm.
Och jag tror också att det som kanske är det svåraste i upplysning, och i synnerhet när man pratar om barn, det är ju också att prata om en sorts lust och njutning.
Mm. Mm.
Att då tänker man att ja, men då kanske man är ute på farliga vägar.
Mm.
Vart ska det då sluta?
Mm.
Jag tror inte det är så svårt med de små barnen. Där tror jag det blir svårare när de kommer upp i mellanstadiet. När det blir också en mer medveten sexualitet. De små barnen är så mycket i sina kroppar.
Mm.
Men när man också börjar orientera sig utåt, det är också då det blir farligt. Och det är därför också man kanske har reglerat tonåringars sexualitet ännu mer. Det är det som händer när flickor får mens. Så att liksom, nu måste vi börja kontrollera flickorna också, för att det kan få vissa konsekvenser. Men njutningen är problematisk, skulle jag säga. Den är svår att prata om.
Mm. Mm. Nej. Ja.
Nej, kör du. Jag tänker om du är inne på det här spåret.
Inne på njutningsspåret. Nej, men jag tycker, och det var därför också, det var en bra tanke för mig när du pratar om välbefinnandeordet, för att vi kan inte ha helt olika språk. Det är då jag tror också att barn blir förvirrade, vuxna blir förvirrade, börjar lägga olika liksom lager som du pratade om oss också i början. Och samtidigt hitta liksom en balans i språket. Och som du säger också, nej, men man är i sin kropp och man är där och man tycker det här är skönt, men man har ingen tanke på något annat. Och sen så på något sätt, men inte prata om det som att det handlar om helt olika saker. För så pratar vi inte om utbildning, om vi ska ta en annan rättighet då. Mm. Alltså, där finns det ju en röd tråd där vi på något sätt kan se hur det är från när man föds till man blir dör i stort sett. Så.
Mm.
Absolut. Tänka en del av att ge barn redskap är ju också att öva det kritiska tänkandet.
Mm.
Och det gör man ju på många olika sätt förstås, men också i det här att människor tycker också olika, och jag tror vi ibland underskattar barns förmåga till kritiskt tänkande.
Mm.
Och det är därför jag inte heller tror på det här riktigt, så att säga, oskyldiga barnet. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Därför att de tar intryck, men de iakttar och resonerar också och reflekterar tidigt.
Mm.
Mm.
Så att det behöver inte i sig vara så himla komplicerat att det finns olika värderingssystem, men skiljer de sig väldigt mycket åt, ja, då kan det ju bli direkta krockar och konflikter, och då får man ju hjälpa dem att hantera det. Men det tycker jag också att man bör vara tydlig med. Jag menar, framförallt i förskola och skola, som är institutioner som alla... Ja, förskolan är inte... Jo, förskoleklass är obligatorisk, men skolan som är obligatorisk. Det är klart att då måste vi också visa att det finns olika värderingssystem. Och det är okej. Okay.
Mm.
Det som inte är okej är naturligtvis att förtrycka och allt på det där. Men annars så är det okej. Okay. Man får tycka olika.
Mm.
Och man får välja olika sätt att leva. Mm. Det, så är det. Mm. Och det kan de ofta hantera.
Ja. Och då tänker jag, du är lite inne på det, alltså det här som jag inte vet om man kan svara på. Eller du har ju liksom lyft, men jag tänker så här, barns egna perspektiv på sexualitet och vad det är. Jag tänker, du har ju lite kommit in på det utifrån de frågor som barn ställer. Finns det annat? Vad vet vi egentligen om barns egna perspektiv på de här frågorna på sexualitet?
Alltså det är ju väldigt svårt att studera. Mm. Det är ju lättare att om vi vidgar det så är det ju och också plockar in frågor kring identitet och kön och så då vet vi ju en del hur de uppfattar det och hur de socialiseras in i könsmönster och sådär. Det vet vi mer om. Det är mindre kring kroppen och sexualiteten, för det är också väldigt svårt att studera. Utan då får man ju titta mer på retrospektiva studier, det vill säga att man som vuxen berättar om vad man upplevde i barndomen. Eller föräldrar eller förskolepersonal som observerar sina barn. Så att vi har ju inte jättemycket kunskap utöver de frågor man får och de samtal man har. Och ett problem där är ju också att de flesta studier på barns sexualitet utgår ändå från ett perspektiv om att skydda dem från sexuella övergrepp. Mm. Eller olika sorters övergrepp.
Och då tänker jag det kanske också blir då är det också vissa grupper av barn som blir synliggjorda. Jag tänker då kanske man så här, i sådana typer av, alltså, säg barn med vissa funktionsnedsättningar som kanske inte liksom kommer till tals eller blir synliggjord eller får samma typ av information. Det tänker att det blir ju också skevt i ett sånt, eller de yngsta barnen till exempel. Alltså
ja.
Så.
Ja, absolut. Mm. Och det är en av de större studierna i Sverige som har gjorts av en som heter Ingbert Larsson, och det är som över 20, ja det är 25 år sedan nu. Då var ändå utgångspunkt, vi måste ju veta någonting om barns så att säga, normala, vanliga sexuella beteende för att kunna urskilja när det är övergrepp. Men då var det ju fortfarande övergreppsperspektivet. Men här försökte man ändå titta på då mer, vad gör barn? Men det var ju mer också vad de gör, inte kanske så mycket hur de tänker. Men där får vi ju via frågorna. Men det gör ju också att vi måste tillåta frågorna. Annars kommer de ju inte.
Men möjliggöra för barn att ställa frågorna.
Exakt. Mm. Så att och det tycker jag väl ändå att vi har lyckats ganska bra med i Sverige. Men däremot kan vi väl se en lite ökad trend i att man liksom ifrågasätter vilken typ av information barnen ska få. Så där. Mm. Sen behöver man ju alltid anpassa den, och det är ju ett svårighet om man är i skolan som lärare att det skiljer sig så otroligt mycket åt. Det gör det på högstadiet och gymnasiet också, men inte riktigt på samma sätt som på mellanstadiet exempelvis. Där, jag kommer ihåg att det var någon elev till mig som sa det, en kille när vi började prata så här: Hans, nu är du äcklig, eller snuskig, sa han, snuskig, nu är du snuskig. Så okej, okay. Då fick jag ju bekräfta att ja, men det är okej okay att du tycker så. Men det här är ändå information, kunskap som en del vill ha och behöver och sådär. Så det här får man ju hantera förstås.
Nej, men och inte backa till, det tycker jag är jätteintressant, och det du sa där med att barn är precis så här, oj kolla där en sten liksom, när man har haft en lång utläggning om sädesledan eller någonting. Nej, men att det blir liksom att ha de följsamheterna i de samtalen. Men också som du sa med föräldrar, att man på något sätt också kan se att men här finns det någon slags, inte ett främlingskap mellan barn och föräldrar eller vårdnadshavare, men att det ändå finns en del i det, vilket gör att andra också, vuxna, måste kliva in eller behöver det eller borde göra det. Mm. För att,
och sen tänker jag att när vi pratar om det här, hur ska man göra? Mm. Jag tänker att det är viktigt att, även om man tycker att man känner sitt eget barn, att man ändå tänker att det finns andra alternativa vägar i framtiden. Jag sa någonting om att vi måste ha ett framtidsperspektiv på barnen. Men att man även som förälder har det. Sen ska vi inte liksom påföra dem liksom och, av någon sorts, nu ska jag vara korrekt här, inte förutsätta någonting. Men att själv tänka så också, hur man pratar om exempelvis då sexuell läggning och könsidentitet och hur man väljer sina liv, att det får finnas med. Och det är oerhört viktigt även i skolan förstås. Det är många som har de här funderingarna tidigt kring könsidentitet. Alltså det kom ju överhuvudtaget att man pratar om kön och undersöker det, men också det här mer djupgående, en stark upplevelse att man är en flicka i en pojkes kropp och så. Det är inte så ovanligt att det kommer 4-5 års åldern också senare när det gäller sexuell läggning, så är det väldigt många också som, det verkar finnas en sorts brytpunkt mellan 9-10, ja, runt 10 års åldern, där man liksom börjar mer på allvar fundera över detta. Och de som funderar mest på det är de som faktiskt känner att de inte följer normen. Så att det kommer tidigt. För det där har jag mött tidigare, inte så mycket nu, men förr sådär att nej, men visst, homosexualitet eller sexuell läggning, ja, nej, men på mellanstadiet är det för tidigt. Om de frågar så svarar jag. Jag hör inte det nu, men för inte så länge sedan kunde man höra det. Och då tänker jag, det är också hur man då ser på vad sexualitet är. Att homosexualitet att det blir en handling. Medan heterosexualitet, det är bara någonting som finns. Så att det är också frågor som är viktiga att ha med hela tiden.
Alltså, du ger ju väldigt mycket. Du har ju liksom, vi brukar alltid ha en så här avslutande fråga, så här, vilka tips och medskick. Nu har ju du gjort det liksom lite löpande så här.
Ja.
Så att jag tänker, vi kommer ju summera det här på något sätt. Men finns det någon så här avslutande tanke eller tips eller liksom något avslutande du vill liksom skicka med, eller någonting som du tycker vi har glömt att fråga om eller så?
Nej, men om jag skulle skicka med någonting, tänk på och liksom stärka, liksom tänk främja, liksom stödja i första hand, att liksom ge en positiv bild. Vi ska givetvis också vara medvetna om liksom utsatthet på nätet exempelvis. Det ska vi absolut vara. Vi ska prata med barn om det. Men utgå från det positiva. Och stärk det. Så att vi inte låter oron ta över. Det vill nog det jag framförallt vill skicka med.
Jag hörde nu om några som
citerar så mycket mer, Linus. Vi några, över tiden,
nej, men några som citerade ett citat.
Över tiden,
citerade ett citat. Jo, någon som citerade ett citat. Jag tror att det var från ett sommarprat nu där det var en person som har sagt att låt inte rädda vuxna klippa barns vingar. Alltså, det tycker jag också, jag har säkert hört det. Men jag tyckte att jag hörde det för sången i förrgår. Jag tyckte att det var ett fint och viktigt apropå det, att främja istället för att skrämma.
Ja, och i den här oron så kanske vi tror också att barn gör mer än vad de faktiskt gör.
Ja, exakt.
Det finns alla möjliga sådana grejer. Ja, men det är inte så ovanligt att man möter, debutåldern går ner. Och det behöver ju inte vara ett problem i och för sig, men säg att det är det då. Och så här, nej, men det stämmer inte. Jo, ja, men det kanske stämmer i vissa grupper, men inte generellt.
Nej.
Men om det är det vi utgår ifrån, då kommer vi prata också med barnen med barn och unga utifrån det som inte stämmer. Och då blir det ju inte heller riktigt giltigt det vi säger. Det skapar inte något förtroende. Men också det här med det positiva, att det, som är, nu var det då en tonåring som sa länge sedan, då var när jag var ute och inspekterade skolor, sådär, lite ironiskt, så säger en tjej i nian: men sex är väl inte bara farligt?
Nej.
Man blir inte trovärdig om man liksom pratar så för deras erfarenhet och någonting annat.
Nej, ja, men Hans, fantastiskt att ha det här.
Verkligen, det är så här, ibersakekunnig tycker jag var ett ganska bra...
Ja, verkligen.
Måste jag säga.
Nej, men vad mycket bra och fina tankar du har gett oss och förhoppningsvis alla er som lyssnar om hur detta också är en fråga om rättigheter som är liksom grunden i det. Att det finns så många delar av det som är viktigt att lära sig om och som vanligt också att vi kan inte göra detta på ett sätt utan att inkludera och prata med barnen och vara närvarande och vara nära.
Absolut.
Stort tack Hans Olsson som är sakkunnig på RFSU. Jättetack för att du kom hit.
Ja, men tack för att du fick komma. Det har varit jätteroligt.
Tack. Och vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Hej. Hej.